Hey, via die ringen. Hey, die moesten toch. Hey, de buien. Ja?
Rebecca, kom maar. Kaffe?
Ja, jag tar kaffe. Du kan inte posta tända nu.
Förlåt. Jag är klar nu. Så, här kaffe. Okej.
Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke.
Hej Bea.
Hej Micke.
Det är så kul att för 30 sekunder sedan så säger du till mig. Vill du sätta igång den Micke? Ja, säger jag. Jag vet inte vad jag säger. Nej, men så här. Jag var i Helsingborg var jag inbjuden på ett Allanon och A-möte, en sån här heldagskonvent i beroende och så. Där vi hade olika såna här sharinggrupper hela dagen där vi delade tankar om medberoende och beroende och så. Och då var det en kvinna där som sa att ett av de viktigaste orden, livet, Gud, ja, ett av de viktigaste orden var ordet nej. Och jag har också haft ett viktigt ord som jag kallar ja. Att säga ja till livet, att bjuda in livet med all den magi och överraskningar som finns. Men när jag hade suttit med deras delningar och lyssnat utifrån olika livssituationer så kunde jag verkligen förstå ännu djupare vikten i att verkligen träna på att säga nej. Och hur ett nej ofta, eller i de fallen, var så starka egentligen ja till sig själva. Så att nejet, den hade två sidor. Men jag blev väldigt berörd av också hur, om jag bara tittar på mig själv, hur sårbart jag har tyckt det varit ibland att säga nej. Ja, att sätta den gränsen som behövs i situationen och våga stå i det oavsett konsekvenser. Eller, och nej kan ju vara allt ifrån liksom, nej jag vill inte, jag känner inte, men det kan också vara nej jag vill inte vara kvar i relation, nej jag vill inte vara kvar på detta jobbet. Att det kan vara, nejet kan vara väldigt kraftfullt.
Det kan vara ett stort nej och
ett litet nej, vardagsnej, ja. Eller större livsförändringsnej. Ja. Så tänk, vad har du för relation till nej?
Alltså jag har ju inte kunnat sagt nej. Jag vet att jag gick en coachninggrupp. Det är säkert 14 år sedan nu. Ja, 12-14 år sedan, det spelar ingen roll. Där vi fick träna på massa olika saker. Under 1,5 år var jag med i den här gruppen. Det var helt fantastiskt. Och då fick vi olika uppgifter i en 2-veckors period och sen sågs vi. Och då så fick vi i uppgift att säga nej. Träna och säga nej. Jag bara, det där är ju inget problem. Jag kunde inte säga nej. Det blev så synligt för mig att jag fick ångestpåslag och stresspåslag när jag skulle säga nej. Även till det lilla. Jag var på den nivån så att om jag skulle ha varit hemma hos dig och du satt på kaffe och så frågar du mig, vill du ha kaffe? Och kaffet är redan gjort. Då skulle jag ha sagt ja, fast jag egentligen inte var sugen på kaffe, för att du hade ju gjort det nu. Och då var jag rädd att du skulle bli lite besviken eller känna kanske lite skam över att du hade satt på kaffe och jag innan du frågar mig. Alltså så här, jag trasslar in mig på så många nivåer med alla människor. Så att var uppgift att säga nej 3 gånger om dagen. Och det kunde vara så här, vill du ha en kopp kaffe? Nej, tack. Alltså träna i det lilla, att bara äga ordet nej. Det var jag fick så mycket skampåslag, fick så mycket skuld. Men där började min resa att börja kunna säga nej. Så här, hur många gånger säger jag ja till saker som egentligen inte känns som ett ja i mig, bara för att jag tror att det är snällt mot andra människor. Och vi har ju spelat in ett om det här att vara snäll. Ett avsnitt. Men det här nejet, det var så fruktansvärt svårt för mig. Idag har jag ingen problem att säga nej. Det finns fortfarande en viss procent som tycker att det är lite läskigt. Och helst är de stora sakerna. Men varje gång jag inte vågar säga nej, då blir det inte rätt. då blir det inte rätt för någon av oss. Mm. Det blir liksom inget skönt, det flowar inte, det bara hacka i systemet när jag inte ger mitt nej. När, så att där, det är mitt förhållande, det är där jag kommer ifrån med mitt nej. Så jag blir nyfiken på vad har du haft för förhållningssätt till att...
Nej, men jag tror alltså bara... Jag tänker inte svara på det. Men det kommer något annat starkt till mig när du beskriver detta nu. Utifrån nej och ja eller nej. Det är ju... hur kan man koppla detta till sanning? Att vara sann? För det är det du egentligen säger att du är.
Ja.
När du tar sånt exempel kaffe.
Ja.
Att det egentligen inte är frågan om du vill ha eller inte ha kaffe. Utan det är frågan att du frågar, jag tänker vara sann nu mot mig själv. Och nu vill jag, egentligen vill jag inte ha kaffe. Och då väljer jag sanningen och säger nej tack. Så det som bara kommer till mig nu när vi pratar om, eller där jag inleder med liksom kraften i nej. Så kanske jag också nu inser att det är också kraften i en sanning.
Mm.
Att våga vara sann. Att, jag vet inte... Och det kan då innebära att vissa behöver träna mer på att säga nej. Men det skulle ju också kunna vara människor som behöver träna på att säga ja.
Absolut.
Som säger nej till allt.
Som är jätterädda eller, otrygghet. Och då behöver man träna på att säga ja. Det är men jag behövde träna på att säga nej. Ja. För jag var en notorisk Tourettes ja-sägare.
Mm.
Som sa ja till allting. Mm. Så fort någon annan velade det så ja, inga problem, ja.
Men man skulle också då, nu menar jag inte jag märker ord, men man skulle också kunna säga att du var proffs på att egentligen vara osann mot dig själv.
Ja, och mot andra.
Och mot andra.
Och mot andra. Ja. För det kunde ju vara, det är inte snällt om jag går på bio med dig för att du har frågat mig när jag egentligen vill vara hemma.
Mm.
Det är inte snällt mot någon. Och det är inte sant och det är inte... Det är bättre att säga nej då. Så att den här människan får gå på bio med en person som verkligen vill gå på bio med den här personen.
Men du, detta är jättekul att du tar detta exempel med bio. Det är nu ett år sedan. Då ringer min fantastiska vän Lo Rosling mig. Denna underbara kvinna. Och just den, hon kan vara så hon kan ringa mig och säga nu måste jag ställa en fråga. Och just den grejen kom hon med. Hon sa så här, Micke, anpassning. Är det någonsin bra att anpassa sig så? Är det någonsin bra? Och då blev jag så här, men Lou, jag fattar, ge mig ett exempel. Och då sa hon just det med bio. Och sa, jo men tänk, sa hon, tänk om vi ska gå på bio. Hennes vän då ville gå på bio och hon ville inte. Och så sa hon så här, det är aldrig bra att anpassa sig. Varför skulle jag gå på bio om min vän inte vill? Eller min vän, men jag vill inte. Men då kanske det var mitt medberoende som kickade in. Men då tänkte jag så här, då pratade vi lite om det här. Vad är, för då, nu frågar jag dig då, Björn, och utmanar jag lite här utifrån mitt perspektiv. Säg så här att du och jag nu ska gå på bio. Vi är en relation. Det kommer en film som du bara, den vill jag se. Och jag känner någonstans, nej, jag är inte så sugen att gå på den egentligen. Jag vill inte se den. Kan det finnas, skulle du anse att det är osanning om jag då vet, om jag tycker om det och jag vet hur mycket du älskar att se den filmen, hur mycket du, wow, då tänker jag så här, jag skulle kunna gå på bio med dig, mitt fokus ligger inte på filmen utan för att uppleva din glädje och din förundran att sitta där jag ser dig med popcornen och bara wow, att jag kan få älska och vara i det sammanhanget i den lycka du befinner dig. Det känns okej i mig. Jag bara tänker så här, går jag okej? Okay? Är det liksom, offrar jag mig nu? Står jag inte i min sanning med nejet? Går jag över i någon slags pleasing? Att jag ska pleasa dig för att du ska tycka det är kul att gå på film? Men det kan ju faktiskt finnas ett annat slags beslut i mig som handlar om att nej, filmen är inte jag så jävla intresserad av. Jag har sett den innan. Men jag är grymt intresserad av att sitta jämte dig när du får uppleva filmen.
Nej, men du har ju ett ja. Du har ju inte ett nej. Du har ju ett ja, fast du har inte ett ja till filmen. Du har ett ja att sitta och käka popcorn.
Precis. Jo, för jag tänker, det behöver inte alltid vara så svart och vitt, tänker jag. Att om jag känner så här, den här filmen känner inte jag för, då går inte jag med min vän. Det kan vara ju andra, det kan finnas
jo,
andra.
Jo, absolut. Och det där är ju väldigt lurigt när man har ett medberoende. För medberoende vill alltid hitta på andra anledningar till varför man inte ska säga nej. Det är så här, Det är listigt, falskt och starkt. Nej, fast jag tycker ju att det är jättemysigt att äta popcorn.
Mm.
Men om då skulle jag ju, om det var du och jag, då skulle jag ju uppskatta att du säger det till mig. Du vet, jag är helt ointresserad av den här filmen. Men jag vill jättegärna hänga med dig ikväll. Ja. Och det som händer då, när du släpper sanningen fri i relationen, det är att den här personen kanske vill gå på bio för att den tror att det du vill gå på bio.
Just det.
Så att den har redan trasslat in sig medberoende i dig. Mm. Så här, och då kanske du ger relationen frihet, så här, nej men vet du, jag är ju också mer, jag vill ju bara egentligen hänga med dig, Micke, så kan vi inte bara, vad skulle vi, vi vill äta popcorn, men då kanske vi sitter bara på en parkbänk och tittar ut över en sjö och käkar popcorn ihop, för det blir skönare för oss båda. Så att det finns ju också så här, när man är medberoende så tror man att alla andra inte är medberoende, fast de är ju också medberoende, så den här personen kanske har sagt, ska vi gå på bio, för att den bara vill hänga med dig.
Jaja,
så att när du då bjuder in sanning och säger, vet du, jag är inte intresserad av filmen, men jag vill jättegärna hänga med dig och jag skulle tycka att det var kul. Ja, men vet du, då vill ju jag göra något annat också. Du låter mig känna in vad jag vill göra då. Men om du är osann, då tar du bort den möjligheten för mig att vara sann mot mig själv. Men vet du, jag vill inte gå på bio med någon som inte vill se på filmen. Jag vill, det där blev inte vad jag vela.
Mm.
Så det finns liksom en agenda som är synlig, som ni tror på, som ni ser. Och sen finns det en dold agenda som pågår under, och vi behöver våga prata om den. För att då blir det frihet i en relation där båda kan röra sig fritt. Ja. Tack för ditt nej, för då vet jag, då kan jag känna in hur jag vill göra nu.
Ja. Och då, ju mer vi vågar, ju mer vi står i sanningen och lyfter fram det, gör det synligt, då har vi större chans att vara sanna.
Ja, alltså så. För då kan jag ju röra mig fritt efter ditt ja eller nej.
Ja.
Men du tar bort den möjligheten för mig om du gör någonting och så berättar du inte riktigt hela sanningen.
Nej, och sen får man det i bakhuvudet sen. Jag gick ju på den här filmen, jag ville inte ens gå på den, så jag offrar mig visst för dig.
Du ger inte mig friheten att välja.
Nej.
Du har redan valt åt oss.
Mm.
Så här, min fråga måste... Alltså, det som också blir för mig i mina relationer, det är ju att jag känner mig oerhört otrygg när någon inte äger sitt nej. För att om du inte äger ditt nej, och för då blir jag så här, nej, men jag kan inte fråga Micke om han ska gå på bio med mig, därför att jag vet aldrig om han säger ja eller nej för att plisa mig eller inte. Det blir så oerhört otryggt.
Mm.
Jag behöver ha relationer i mitt liv där jag säger så här, tjena, vill du följa med? Ska vi åka till Spanien ihop? Och du bara, Spanien, aldrig i livet. Jag skulle hellre åka till Portugal. Portugal? Mm. Det har jag ju aldrig tänkt. Förstår du, man höjer medvetandenivån. Jaha, eller vet du, jag vill inte alls. Och då kanske det är så att jag egentligen ska åka med Lisa.
Mm.
Och att livet egentligen vill att jag skulle åka med Lisa. Men om du trasslar in dig i ett ja till mig, så åker du och jag. Det blev absolut inget bra och trevligt. Ja, det är för att jag skulle egentligen åka med Lisa.
Mm.
Så att jag blir trygg i relationen med människor som äger sitt nej. Och äger inte, om inte du skulle äga ditt nej i vår relation, då måste jag hela tiden försöka läsa av dig.
Mm.
Så här, hur mår du här? Precis så där. Ja, men du behöver ju inte om du inte vill. Ge dig en bakdörr hela tiden. Jag har alltid gett människor bakdörrar. Ja, men alltså, jag skulle tycka att det var jättemysigt att komma upp till dig några dagar, fast jag förstår om du inte har tid.
Mm.
Alltså, jag har gett människor bakdörrar, fast jag har inte litat på att de kunde äga sitt ja och nej. Vilket då vi har byggt en medberoende relation där de aldrig har kunnat äga det.
Och jag tänker, det som också ringer i min huvud är också att du säger så att det blir så knöligt om jag vågar knappt fråga dig om vi ska gå på bio, för jag vet inte om du är sann. Det blir svårt för dig också att veta. Så bara tänka så här, fast en sån människa är ju väldigt bra att ha om man vill styra någon.
Ja.
Du kan göra vad som helst.
Ja.
Det blir som en marionettdocka. Liksom.
Ja, men precis.
Nu ska vi gå på bio. Jag bestämmer oss.
Ja.
Och så bara vet man att
den följer med. Jag ringer till Micke. Han ställer alltid upp.
Ja.
Och det tänker jag, som om man tar ett annat exempel, det här med ett nej hänger ihop med att sätta gränser om. Vad behöver jag för att må bra i mitt liv? Och att tänka så är inte själviskt. För när jag mår bra, då är jag mycket mer generös, jag är mycket mer kärleksfull, jag är mycket mer empatisk. Så att när jag tar hand om mig själv, då får andra människor massa gåvor av det.
Mm.
Och att sätta gränser. Om jag till exempel har massa vänner som hela tiden ringer till mig och ska använda mig som en terapeut eller ska prata av sig, och så bara känner jag så här, åh gud, jag hinner ju inte riktigt nu, och så blir jag lite irriterad på den här personen, då finns det ingen äkta kontakt.
Nej.
Och med min deal med mina vänner är så här, ni kan ringa mig när ni vill.
Mm.
Jag svarar bara när jag vill prata.
Mm.
Så har jag svarat i telefon, det betyder jag vill prata med dig nu. Det betyder att de kan ringa mig 10 gånger. Jag svarar inte, för jag vill inte prata i telefon.
Mm.
Därför jag är inte tillgänglig för dem. Jag är inte empatisk mot dem. Jag är inte där, jag är inte närvarande. Jag vill inte ta samtalet på språng. Så här, vi pratar när jag... Min telefon är min telefon. Det är mitt nej. Mm. Nej, jag vill inte. Det passar inte mig att prata nu.
Nej. Och där kan jag också... Där känner jag att jag känner mig mycket trygg just när du tar det exemplet. Att jag brukar säga till människor, ni kan kontakta mig när ni vill.
Mm.
Låt mig ta ansvaret. Jag kommer svara när jag gör det. Eller inte liksom. Men ni kan aldrig störa mig, för jag sätter min egen gräns.
Ja. Precis. Så att då blir det ju... Det blir ju då det blir en väldigt tydlighet, för när jag då säger ja till att gå på bio eller åka till Spanien, så vet mina vänner att de har mitt fulla ja.
Mm.
Annars så säger jag nej. Det blir aldrig ett halvt ja eller ett halvt nej.
Kan detta det kom upp ett ord till mig nu, liksom värdighet, ens egna grad av värdighet och värde i sig själv. Att ge sig rätten att säga nej. Att, för det behöver ju inte egentligen bara sådana fina grejer som du säger, ska vi åka till Portugal? Och så, det kan ju också vara, vad är jag beredd att låta människor säga till mig, behandla mig väldigt. Det kan ju vara misshandel, det kan ju vara massa. Alltså, kan det också vara kopplat kring sin egen värdighet? Jag vet, det bara slår mig nu. Att du har hamnat på en plats i ditt liv där du känner så låg värde. Att man kan faktiskt nästan göra lite vad man vill.
Man kan behandla dig lite som en trasa.
Ja, dörrmatta.
Ja, liksom. Dörrmatta. Jag ser ju jättemycket det här med mina klienter när de dejtar. Mm. Att de nöjer sig med någonting som de egentligen inte vill ha. För att de tror inte att de kan få bättre. Nej. De tror att vänner kommer att lämna dem om de säger nej och berättar hur det egentligen känns i den här relationen.
Mm.
Eller om de säger att, nej, men jag vill inte att du pratar till mig så där. Det där är inte okej. Ja, eller bara säger ja hela tiden. Då attraherar man ju också in sådana personer som vill utnyttja det i dig.
Mm.
Så det, jag tror absolut att du har rätt i det. Att det handlar om en värdighet. En sån här självvärde. Mm. Och det här är ju skitsvårt. Jag har tränat på att hitta mitt nej. Att integrera mitt nej i flera år. Det är skitsvårt. Jag behövde hjälp för att hitta mitt nej. Jag tyckte det var jätteläskigt. Men det som hände när jag började säga nej efter de här 2 veckorna. Och jag började få ett litet momentum i bara att öva på ordet nej.
Mm.
Det var att mina relationer växte.
Mm.
De blev mycket härligare. Mm. Mycket djupare. Mycket sårbarare. Mycket... Ja, de är ju idag de relationer som jag har drömt om och haft. Därför att jag kunde börja äga mitt nej.
Mm.
Vilket nu mina vänner som också har haft problem med det här. De äger också sitt nej idag. Och ibland blir det så här, va? Vadå? Vill inte du leka med mig? Eller? Det kommer ju en liten tjej i mig om någon säger nej till mig. Vadå? Tycker inte om mig? Men jag vet att vår vänskapsrelation bara djupnar. Hela tiden.
Alltså det blir ju en orolig relation annars, tänker jag. Alltså det blir ingen ro i relationen om man hela tiden liksom, ja, men är osäker. Där man varken kan lita på sig själv eller den andra i sitt nej eller gränsdragande. Eller, jag brukar ta det exempel, jag tror jag sa det igår, det här med när jag tränade kampsport. Jag vet inte om vi har haft med det något tidigare avsnitt.
Har
vi
det? Jag tror inte.
Nej, men det var så tydligt när jag tränade några år självförsvar, jiu-jitsu. Då var det liksom en sån, och det är nästan i alla sådana spotter, för i och med att det kan skapa så mycket fysisk skada, att du måste, det finns liksom 2 slag i mattan, då vet man att då bryter man. För där är ett nej. Nu kan man inte ta hårdare eller bända någon arm hårdare, utan nu är det 2 slag i mattan, pang, då bryter man med en gång. Och den måste båda äga. Alltså alla som tränar i klubben måste förstå detta. Annars kan man inte vara med. Och jag vet, vi hade en kille som gjorde sånt övertag. De skulle vara någon gradering med nytt bälte. Och den här personen som han då knäckte på slog två gånger. Men han slutade inte med en gång. Och då vet jag att tränaren gick ut direkt i omklädningsrummet och satt sig och snackade med honom. Ska du vara kvar här så måste du respektera. Annars funkar inte det. Annars kan inte ni utveckla oss.
Nej, det bygger på det. Ja.
Men det bygger, hela systemet bygger på det. För att jag vet, om jag kan lita då på min vän där jag är och den slår, då kan jag briljera, jag kan utvecklas. Jag kan verkligen avancera i min kampsport. Mm. För jag vet att när slagen kommer så kan jag släppa. Men jag kan maxa hela vägen. Och likadant att jag ger den gåvan till den personen som ligger över mig och bänder. Att jag då vet att jag bara ger jag och sen slår jag.
Mm.
Men om vi inte kan lita på det, då blir det helt omöjligt. För då går jag i hela, nej men jag kanske inte kan ta i så. Eller, alltså, det skapar osäkerhet hela vägen.
Mm.
Och jag tycker egentligen när jag tänker så att jag ser en man som ligger över mig och bänder mig. Jag skulle också kunna se det i ett intimt möte med en man eller kvinna. Att om inte jag är trygg i det, hur ska vi kunna utveckla även där i vår närhet, utforskande eller lust om vi inte vet vad vi har varandra? Och det är en annan del. Men ändå, att det är så viktigt att bygga upp det förtroendet.
Ja. Så att om du skulle översätta det då, den här jiu-jitsu, den tydliga slå i mattan två gånger till en vänskapsrelation. Hur skulle det kännas att vara så tydlig i en vänskapsrelation?
Ja, men det är så enkelt.
Det blir det är så enkelt. Exakt.
Finns ingen finns ingenting.
Och det var det vi pratade om i något så här, är det inte jobbigt att vara med en människa som är så sann? Du frågade mig det i förra avsnittet. Nej, därför att det blir så enkelt. Därför att det blir så tydligt. En människa som har integritet är de lättaste personerna att vara med. Om när vi inte har vårt ja och nej, då bygger vi upp murar kring andra människor. Och då blir det jättesvårt att försöka läsa av de här murarna hela tiden. Men jag behöver inte ha någon mur i din och min relation till exempel, därför att jag äger mitt ja och nej. Ja, det här känns bra för mig. Vet du, nej, det där känns inte så bra. Ska vi gå till vänster? Vet du, vänster känns inte bra. Kan du vänta på mig så jag får känna in om vänster känns också bra för mig? Nej, det var ju inte vänster och inte höger, utan det var ju uppåt vi skulle gå när båda hann känna efter. Så det händer ofta någonting tredje, det blir enkelt, det blir lätt att vara med människor som har integritet. Det är svårt att vara med människor som inte äger sitt ja.
Men kan du, ja, sen finns väl så kan du och jag ha varit, att man har varit så jäkla skicklig också på att dölja så att folk har gått på det.
Ja.
Alltså att man lurar folk.
Visst, det är det man gör.
Ja, ja.
Nej, jag vill absolut gå på bio med dig.
Men det här, kan du, i och med att du gjorde den här tvåveckorsträningen, kan det vara något som ni som, de som lyssnar här att, och för en annan också, att tänker du att man faktiskt skulle kunna göra så att man tränar närmsta vecka, tre gånger om dagen ska jag säga nej. Och att man kan göra det även om man, säg att du, skulle jag kunna träna även när du, fast då blir det fel på andra hållet. Men jag tänker att det kan vara, fast det finns väl antagligen tillräckligt mycket saker man skulle vilja säga
men
nej
alltså,
en
det
dag,
var så här. Så
att, att man ska fejka ett nej bara för att säga nej och se hur det känns.
Men då nej, men alltså, det kan man få göra i början. Fake it till you make it. För att träna på att se så här. Om din kollega kommer förbi dig och säger så här, vill du ha en kopp kaffe? Du kanske vill ha en kopp kaffe, men bara säg nej. Testa. För att träna, för att se. Det är inte farligt, du förlorar inte den här relationen med den här kollegan. Du blir inte utstött. De tycker inte att du är konstig för att inte du vill dricka kaffe klockan 11:15. Det händer ingenting, det är inget farligt.
Åh, fint, jag kan verkligen känna vad fin träning. Jag tänker så här, barnen kommer och du står och gör någonting och säger, mamma kom hit, kan du hjälpa mig med en grej? Och man, per automatik ska man, jag kommer, och så är man beredd att släppa allting. Men man kanske bara där kan säga, ja, jag kommer, eller så här, inte just nu, bara ge mig en minut. Och så kan bara få känna hur.
Bara få känna, vad händer inom mig?
Och att man kan gå in i rummet och ingenting har hänt, utan barnet blir glad när jag kommer. Men jag får träna på mig själv liksom.
Ja,
fint.
Precis. Och så att man, det behöver inte vara så himla avancerat, så himla djupt på de här mest. Ska vi börja träna på att sätta gränser och säga nej, så behöver vi börja i det lilla. Det är som att jag springer inte ett maraton första dagen. Jag behöver springa. När jag har gjort så här löpträningar, då är det ju så här, jag ska gå 10 minuter, springa 1 minut, gå 2 minuter. Alltså så här, herregud. Men till slut så kan jag springa. en mil.
Man behöver inte säga upp sig det första. Man kan börja med, man får träna lite. Sen, ja, sen kommer det.
Ja. sen kommer det. Börja träna på nej. Det är också ett sätt, för när vi är notoriska ja-sägare, vi som har problem med det, åt det hållet, då känner vi inte ens in vårt nej. För det är så överröstat av alla jan. Så att bara att börja träna på, då börjar man hitta hem. Vad vill jag egentligen? Känns det där? Vill jag gå på den där släktträffen? Fast alla andra blir besvikna. Ja, fast jag vill ju inte gå. Mm. Jag har ju ett nej. Tänk om det gör att det är flera som faktiskt inte vill gå. Som bara sitter där av någon plikt. Tänk om vi har en vänskap som är av plikt snarare än av riktig vänskap. Så att man, när man, att säga sitt nej, det är en gåva till en relation.
Men jag säger det, för jag har hört, jag har suttit i andra diskussioner om det här flera gånger. Just, var går gränsen i den sociala kontexten, i empati, i ansvar? Alltså hur... För det med släktträff kan ju vara en sån här känslig grej. Liksom. Vi har alltid firat jul, vi är alltid lalala. Och det är ju som du säger, ofta vill ju ingen vara där. Men man gör alla ljuger liksom. Och sen har man en halvtaskig kväll. Nu ska jag... Men vad finns det någon gång liksom där man faktiskt nästan måste... Alltså det, kan vi vara sanna hela tiden? Kan vi verkligen vara brutalt sanna hela tiden?
Svara på den frågan själv. Finns det någon gång som du behöver göra saker som du inte vill?
Ja, jag tror det.
När?
Ge något eller exempel. Eller bara nu när du sa det. Så, nej, men jag önskar ju att jag skulle kunna säga nej, man ska alltid vara sann. Ja, jag vet inte, jag får testa. Jag bara menar att vi är så fostrade idag också.
Ja.
Att vissa saker får man faktiskt, man får ta och se den dit man kom också.
Ja.
Man kan inte bara gå in och stövla in och vara hur sann som helst. Vill du gå in med skorna i mitt hus för att du känner jävligt sant för dig, så vill jag ändå inte det, för att här ställer jag och skorna. Alltså att det finns någon...
Ja, men det finns ju, ingenting är ju svart eller vitt.
Nej.
Och det kan ju vara så att jag också har ett ja att sitta på den där släktträffen, för faster Agda kommer snart gå bort och jag vill träffa henne för att det är viktigt för mig. Då har jag fortfarande ett litet ja. Men om jag, till exempel, så satt jag på en födelsedagsfika med ett syskonbarn till mig som fyllde 20 och det var bara gamla släktingar där. Mm. Han hade inte kul på sin 20-årskalas. Han hade ett nej till det där. Mm. Men det var så här, jo men så här gör man.
Ja.
Andra vill fira dig.
Mm.
Nej du. Mm. Vadå andra vill fira mig? Mm. De kanske också känner en plikt och inte vill. Alltså vi bygger in liksom ett system där vi gör saker för att det förväntas av oss. När den personen, om han hade sagt så här, men vet du, morsan, jag fyller 20 år. Jag vill inte sitta med kaffe och tårtkalas på min 20-årsdag. Tänk om han, nu kanske han velar det, men jag bara använder det som... Yeah, yeah. Tänk om det hade frigjort att massa andra människor gjorde det de egentligen ville.
Det hade du antagligen.
Jag hade ju det. Yeah. Men när vi så här, ja, men vi har alltid firat jul på det här sättet. Ja, men vet du, det funkar inte för mig, så jag åker till Costa Rica över julen.
Mm.
Ja, så att... Men det finns ingenting som är svart och vitt.
Nej, men... för att jag tänkte så här, det kan bli så här, att du går över till liksom att folk upplever dig, eller att du blir, jag ser liksom, jag drar det verkligen till att man blir självisk, alltså att det är svårt att ha med dig att göra, alltså att du blir en omöjlig person. Ja.
Men vet du, människor som har problem att säga nej blir sällan väldigt själviska, för det ligger så långt bort ifrån våran person.
Mm.
Utan vi hamnar i lite mittemellanläge. Mm. Och ibland så har det varit så i mitt liv att min pendel behöver dra lite högt. Jag behöver kanske säga nej lite mer än, för sen hittar en avslappnad ett läge där den kan vila.
Men bara det att du kanske, att det blir en naturlig grej för dig att känna in innan du säger något.
Ja, så att om du sitter på det där kalaset för att du känner en plikt, så lär du dina barn att de också ska sitta på kalas för att det är en plikt. Och sen är det en kultur i er familj att man har pliktkalas.
Plikt. Mm.
Det är för så här är det. Och så kommer de aldrig ur det. Nej. För de har aldrig så här, vad vill egentligen jag? Hur vill jag fira jul? Ja. Vad vill jag skapa för traditioner i mitt liv? Inte vad farsan, morsan, farbror, faster vill. För de kan ju göra det om de vill. Men jag vill inte det längre.
Nej, men då, och då vi återigen innan, som förra avsnittet vi hade med att snäll. För att jag kan höra, och jag har hört så mycket vuxna röster bland barn, liksom så här, ja men nu får vi vara två en timme till. Du vet, annars blir det mormor ledsen. Eller? Ja. Vi ska hela tiden.
Vi ska plisa andra så att de inte blir ledsna. Ja, och då är det ju så här, att om inte min son har en sån god relation med sina mor- och farföräldrar, att han vill vara med dem, då är det deras problem. Mm. Alltså så här, nej, men då får de väl jobba på relationen då. Ja, han ska ju inte behöva sitta hos någon mormor eller farmor som han egentligen inte vill vara hos. Av någon pliktkänsla, det är inte snällt mot någon.
Nej, det är ett övergrepp. Alltså, det är ett övergrepp. Och det, jag brukar när jag föreläser också det här med att äga sin kropp och det här att ibland när man tvingar barnen att krama farmor och sådana grejer för att jag är farmor glad och farmor står och jag älskar du inte mig och barnet känner jag vill inte kramas
vill inte
att
vi gör dig. Övergrepp.
Och då brukar jag också säga så att i det fallet när mormor står där, det är ju hon som behöver gå i terapi.
Ja.
Alltså hon behöver göra sitt jobb.
Hon behöver göra sitt jobb så att man inte lägger det ansvaret på ett barn eller på oss andra. Nej. Och det är ju så en medberoende struktur formas. Mm. Ah, det är någon här som vill någonting och vi alla andra dansar efter den personens pipa för den kan inte känna in eller går in i offer och det är ingen som vill vara med mig på julen. Nej, jag är ledsen. Det är faktiskt ingen som vill vara med dig på julen. Nej, kanske den personen. Då kanske jag behöver ta tag i varför folk inte vill vara med mig. Att de sitter här och bara plisar mig, människor. Så hela systemet blir friskt när alla äger sitt ja och sitt nej. Då blir hela systemet, familjen, parrelationen, arbetsplatsen, det blir friskt. Och jag tror inte, om jag bara får så här, använda dig som ett exempel. Mm. Om du har sagt för mycket ja i ditt liv så behöver inte du bli orolig att du blir en liksom får någon form av narcissistisk personlighet är plötsligt för det ligger inte det ligger inte för dig att så här, men gud jag blir så självisk och tänk om alla skulle vara så självisk. Ja, men vet du det som händer det är att vi blir ännu mer generösa med våra jan. Det blir ännu härligare att vara med oss för det blir mycket lättare.
Det känns väldigt sant.
Så bara du säger. Skicka med till dem som lyssnar att säg lite nej tre gånger om dagen minst till var som helst bara för att känna efter hur det vad händer i mig? Får jag skampåslag? Får jag skuld när jag säger nej? Blir jag orolig? Väcker en stress? Bara få lära känna dig själv.
Sen tror jag, men det är kanske också ett helt annat, men något som klingar in i mig när du säger så här att vi säger som där det kretsar kring en människa till exempel som någon slags den klassiska flodhästen i vardagsrummet där alla anpassar sig och ingen vågar vara sann. Så att, som du säger egentligen, ingen vill vara med personen men ingen är sann mot personen som man bygger det här. Men det kan ju också faktiskt, det som kan vara klurigt i en sån situation tänker jag, det kan ju också vara att man står i beroendeställning till den här personen. Att det kan vara utmanande. Det kan vara tufft.
Det kan vara jättetufft.
Du står ju
det kan vara jättetufft. Direkt beroende. Det är ju det, så hade det här varit enkelt så hade vi alla gjort det. Det här är tuffa saker vi pratar om. Mm. Det är djupa mönster. Mm. Det är kulturer som har varit i relationer i släkter och i familjer som vi för vidare till våra barn.
Jag tänker också här, det kan vara ekonomi, det kan vara barninsyn, det kan vara så mycket
det
som gör att det blir svårt att vara sann.
Liksom. Ja.
Jag tar med mig en grej innan vi kanske rundar av, jag vet inte vem, men jag måste bara säga detta. När du sa så här till mig, det här när vi snackade om bion, så kan jag gå tillbaka till mig. Ja. Nu kickar mitt medberoende igång här. Nej, men vet du, när du sa så här, om vi är sanna, om vi säger att jag hade varit så här i en kärleksrelation och så säger min käresta, nu kommer liksom den filmen Top Gun 4 som jag alltid har drömt om att se.
Ja.
Och jag känner så här, jag är inte intresserad. Eller så här, nej, vänta lite. Jag ska bara se så jag kommer rätta nu. Jo, när vi vänder på det. Jag vill gå.
Låtsas att jag är din tjej.
Ja, men så här. Så här. Och jag, okej, nu. Jag
och nu kommer nya Barbie-filmen och jag vill så gärna se den.
Nej, tvärtom. Så här, jag vill se Top Gun 4 som kommer nu. Och så säger jag, skulle vi inte kunna gå på den? Och så säger du så här till mig, så här, ärligt. Ja, ärligt talat, Micke, jag är inte så intresserad av Top Gun 4, men Jag skulle njuta av att sitta med dig och beundra dig och hålla dig i handen. Då hade jag, det hade jag ju känts bra i mig.
Ja.
Alltså då hade jag kunnat känna jag att jag kan njuta av Top Gun. Men jag vet att det var fint att du... Jag hade blivit, det handlar inte om att du ger upp dig själv. Utan jag, jag skulle kunna känna vad romantiskt att du... När jag tittar på liksom Tom Cruise så tittar sneglar jag på dig så tittar du på mig.
Ja, men för då har jag givit mig. Mitt ja utifrån ett sant ja i mig. Att jag vill vara med dig.
Precis.
Men om, då vill jag också fortsätta med den. Om jag inte hade sagt, utan jag hade bara sagt, okej då. Ja, men vi kan se den. Och sen hade jag suttit bredvid dig, varit frånvarande, pillat mot mobilen. Då hade inte det känts så skönt för dig.
Nej.
Då kanske du hellre hade velat gått med Bob, som också älskar Top Gun, så att ni fick dela en jäkligt härlig. Så att det är när jag är sann. Ja, jag vill jättegärna. Jag är faktiskt inte intresserad av Top Gun, men jag skulle älska att se dig se Top Gun. Då har jag ett
ja.
Då har jag inget nej.
Och det, och där, men och då är det ju så att nu sa du det här att du satt och pillade mobilen istället, men säg att du känner det att du vill verkligen vara med mig. Skit i Top Gun, men jag vill vara med dig. Om du sätter ord på det, då gör ju du också, för risken är annars att jag kollar på Top Gun och när jag tittar på dig så ser inte du filmen, du tittar på mig och jag fattar inte varför.
Nej.
Jag förstår inte att du sitter och bara njuter av att jag njuter av filmen. Nej. Så när du lyfter upp det till ytan så har jag mycket också större chans att bjudas in att älska den här situationen.
För annars så sitter du där och funderar på varför sitter du och tittar på mig hela tiden? Liksom bara, och så tar det av din tankenergi. Och du, vadå? Du fattar
pilla
inte.
Pilla på min hand.
För att jag är inte sann mot dig. Exakt. Men jag är sann. Vi kommer till sanning. Sann mot oss själva. Det där känns inte bra för mig. Det här känns bra för mig. Vad bra, för då kan vi båda... Då kan du välja att gå med Bob eller gå med mig. Mm. För att du känner, gud vad mysigt. Jag kommer att älska när du sitter och tittar på mig med alla actionscener. Så. Nej, men då går jag, vet du, om inte du är så intresserad av Top Gun, då går jag hellre med Bob. För att han älskar ju Top Gun och jag vill verkligen dela den här filmen med någon. Så blir det skönt för alla.
Ja, och man kan säga så, alltså, att våga uttrycka sin sanning och stå den. Det liksom, och jag tänker om det är någon som ni som lyssnar, nu vet inte riktigt hur det här släpps, men om ni får jättegärna höra av er, tänker jag till oss, om ni har situationer där ni känner att där kan man inte vara sann, där bör man inte vara sann, för att det kan vara spännande att få höra andra stories liksom, där det börjar kännas väldigt obekvämt. Det hade varit jättespännande att möta det eller få ta del av de grejerna.
Ja, men det vi kan väl... Det är dags att runda av.
Ja.
Nu säger jag nej.
Nej.
Nu kan vi inte spela in något mer.
Nej.
Ja, men det är inte, finns ingenting. Jag vill avsluta med... Jag tar med mig det här.
Mm.
Det finns ingenting som är svart eller vitt. Men vi behöver våga gå in i de olika så här, extremerna och börja lära känna vårt nej om vi inte äger vårt eget nej. Var inte rädd.
Nej, det kan finnas en anledning att träna på svart eller vitt för att
för att hamna i mellanläget. Alla saker jag har tränat på har jag behövt, liksom pendeln har behövt gunga väldigt högt för att sen hitta ett viloläge. För att jag har varit i den andra extremen. Ett medberoende är svart eller vitt, extremlägen och en hälsosam relation utan medberoende, det är ett väldigt vilsamt läge. Så att bara try it out.
Kul.
Jag säger nej nu till att fortsätta nu.
Jag säger också, jag säger nej nu.
Nej, nu säger jag nej.
Tydligt nej. Nej, stäng av. Eller säger inte jag.
Ja, men lycka till. Hej då. Kan vi inte bara kolla på en film?
Nu?
Ja. Har inte du någon härlig film?
Den ska vi se. Vad heter den nu? True Spirit.
True Spirit. Ja, vi ser den.